Jag ska inte dölja det, utan jag är ärlig och säger att jag har både sett jättemycket fram emot den här predikan, men jag har också gått i mycket vånda och elände. Så jag förväntar mig att den blir bra. Nämligen jag kommer att tala idag om ett ämne som kanske berör mig mest av allt. Det som kanske har skakat om mig mest av allt under de åren som jag har varit kristen. De är nu 13 snart i antalet. Men innan vi går in i det så ska vi läsa Jesu namn inledningstexten som vi hittar i Lukas 11. Vers 37-44, och vi läser i Jesu namn. När Jesus hade talat bjöd en farisé honom hem till sig. Han gick och lade sig till bords. Farisén blev förvånad när han sa att Jesus inte tvättade sig före måltiden. Men Herren sa det till honom: ni fariséer, rengör utsidan av bägare och fat med ett inre fullt av girighet och ondska. Ni dårar, har inte han som gjort utsidan också gjort insidan? Ge därför ett inre som gåva, så blir allting rent för er. Ve er, ni fariséer, ni är tionde mynta, ruta, vad nu sen det är, och av alla slags grönsaker, men bryr er inte om rätten och kärleken till Gud. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra. Ve er, fariséer, ni älskar den främsta platsen i synagogorna och tycker om att bli hälsade på torgen. Ve er, ni liknar gravar som man inte ser och som folk trampar på utan att veta om det. Lite uppmuntrande vers och inleda med. Jag tror det blir bättre alltså. Vi vill inte tappa modet redan här. Alltså, det är lite jag skulle utmana oss allihopa med idag. Det att vi ska kunna vara lite ärliga idag och fråga: är vi en farisé? Är vi en farisé? Eller är vi på det sättet som Gud har tänkt att vi ska vara? Och då ska jag lite vilja spinna vidare på det tema som Patrik så fint predikade helt fantastiskt förra söndagen. Han talade om kärleken till Gud, på något sätt vikten av att söka Gud i det ensamma rummet. Och förra söndagen så talade han en bra god bit och en fantastisk sådan god bit om hur mycket Gud älskar oss kompromisslöst. Och jag skulle idag vilja spinna lite vidare på en vinkel där som Patrik bara förbifarten nämnde. När man talade i Johannes 8 om den där kvinnan som de släpade fram till den farisén. Och fariséerna tog henne på bar gärning, och det kan man undra hur de gjorde. Och nu vet ni vad jag tänkt nu. Sen kan man undra för del två också vart mannen som också borde vara med någonstans fanns i det skådespeleriet. Men hur som helst så undrar jag, första frågan till oss: skulle vi reagera som Jesus reagerar, eller skulle vi reagera som fariseerna? Skulle vi vara beredda att stå där med stenen och kasta det på kvinnan om vi levde där idag? Nu är det förstås så helt, tycker vi, så helt groteskt. Hur kan någon tänka så där? För vi går ju inte att stena folk på torg och gator här i Vasa. Men vi kan ju ta en annan bild. Om det kommer in en, ska vi säga, alkoholpåverkad missbruk och invinglande här som dessutom luktar jätteilla. Tycker vi det är roligare att han är här med oss, eller väntar vi på att någon mötesvärd ska föra ut honom? Kastar vi första stenen, eller är vi som Jesus och visar nåd? Jag tycker kanske en mer modern version av Johannes 8. Att väljer vi att gå med kärleken fram, eller kastar vi stenen? Är vi lagen eller nåden? Många gånger upplever jag mig själv att jag går fram med lagen högsta hugg och visar den åt människor, åt höger och åt vänster. Och det ämne jag lite skulle vilja tala om idag, det på något sätt berör mig jättemycket. Jag kommer att vara ganska personlig idag, men det är ju alltid när jag predikar, så det är inget nytt. Så det gör inget. Men jag vill slänga ett bibelord återigen, så vi får lite grund här. Ordspråksboken 4:23 säger så här: framför allt som ska bevaras, må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet. Här säger Ordspråksboken att vi ska vara på vår vakt att bevara vårt hjärta. vårt pulserande hjärta. Så varenda slag som det pulserar, så pulserar det: jag älskar dig, till våra medmänniskor. Varenda gång det slår, så skickar det upp kärleksimpulser till både Gud och till människorna runt omkring oss. Och framförallt också till oss själva. Och Salomo skriver så här: vi ska i alla fall fundera lite ibland. Att det finns ibland vissa möjligheter och svårigheter och utmaningar för oss. Att vårt hjärta kan stelna och bli hårt. Att vare sig vi vill det eller inte, så är vi där på torget med stenen i hand och redo att kasta på kvinnan. Istället för att som Jesus sitta ner och ge henne nåd, upprättelse och kärlek. Och framförallt en ny chans. Och det jag egentligen idag skulle vilja tala med dig om, det är faktiskt familjen. Jag tänkte på när Gud skapade jorden då för 6000 plus år sedan. Så tänker jag på hur Gud på något sätt tänkte med skapelsen. Att hans avbild skulle komma från familjen. Det står det där i första Mosebok, så står det att han skapade dem till man och kvinna. Och det står att han välsignade dem. Och han sa det åt dem: föröka er. Alltså Guds på något sätt väldoft över hela skapelsens centrum, om man får bli riktigt filosofisk och säga sånt, så verkar komma från familjen. Den första välsignelsen han uttalade var över familjen. Och egentligen det första som djävulen angrep, det blev familjen. För när synden kom, så då blev de mycket allt nervösa från varandra, och splittring kom till och med. De blev ju rädda för varandra och måste kyla sig med diverse fikonlöv. Och jag märker på något sätt när jag läser min bibel att Gud högaktar familjen gång efter gång efter gång. Det första budet som har med sig ett löfte om välsignelse, vad är det? Någon som har rätt i alla fall. Hedra din far och din mor, så det må gå dig väl. Alltså där, till och med den hårda lagen som vi tycker inte om riktigt, ibland vill vi bara röra den med tång, för vi är fria från lagen. Och det kan vi ju allt bra vara. Men till och med i lagen så finns det löften om att, eller så ser vi Guds tanke, att i familjen så ska det råda välsignelse. I familjen så ska det råda någonting positivt. En sån här positiv ism, en kärlekspuls som ska vibrera över familjen. Och när jag läser genom hela lagen, sitter jag lagbud efter lagbud efter lagbud. Som vadå? Straffar oss? Nej, men som skyddar familjen. Så en kontroversiell bok som 3 Mosebok 18, som inte vill gå in på detaljer vad det handlar om. Men det handlar egentligen om beskydd över familjen. Och vi kan tycka, men för Gud så arg, varför han så hård hit och varför han så hård dit. Men egentligen, vad han är, det är att han försöker skapa ett system så att familjen ska vara beskyddad. Och varför är Gud så mån om att beskydda familjen? Jo, för att vi vet att vad djävulen nästan alltid först angriper, det är familjen. Det han först och främst alltid är ute efter, det är att slakta och förgöra familjen. Och tack och lov finns det upprättelse för mig och för dig. I de fall där det har gått lite snett. Och det är inte det jag är ute efter idag. Men vi kan i alla fall vara medvetna om vad djävulen håller på med. Orsaken för idag vill jag bara nämna lite kort om det här till er. Det att jag talar ganska många år. Det var ganska många människor, både unga och gamla. Och med mig själv mest av allt. Jag ska bara höra ensam hemma hur mycket jag talar med mig själv. Så märker jag att idag, i kristna familjer idag, och det säger jag ganska med stor smärta i mitt eget hjärta, så saknas det den uttalade kärleken. Att jag diskuterar med ganska många ungdomar, man har ju ibland att göra med sådana, så märker jag att det är ganska sällan, jag frågar ibland varför det är intresserad, så frågar jag att får du höra av dina föräldrar att de älskar dig? Nej, men sånt talar vi inte om där hemma. Vad är det för snack? Är det inte dina barn? Om jag nu snabbt några sekunder vänder mig till föräldrarna, kommer nu till barnen också så ni får er dos. Är det inte era barn som man älskar absolut mest? Är det inte dem då som vi borde absolut mest inrikta vår vokabulära format av kärleksutgivelse. Nämligen att vi uttalar, jag älskar dig, till våra barn. Det borde på ett sätt vara det mest naturliga som finns. Men jag vet i många fall är det inte så. Av någon konstig orsak så är det väldigt sällan så, har jag märkt. Med de ungdomar som jag kommer i kontakt med i alla fall. Och för jag tycker att jag har en viss liten promillerätt att tala om det ämnet. Det är för att jag har gått igenom den här processen själv i mitt eget liv. När man på något sätt har vuxit upp. Nu är en familj där har funnits värme och trygghet och allt det där. Men när man, vad jag kan minnas. Och jag är ärlig och jag känns inte, eller lite måste man ju kämmas. Men det är inte mitt fel. Men jag kommer inte på en enda gång där jag fått tilltalat mig i min ungdom och mina barnår att jag är älskad. Och då tycker jag någonting är fel, kära vänner. Om vi har kristna familjer där vi kan stå på en söndag och hålla upp händerna inför Jesus och älska honom. Och vi säger ja, vi älskar dig i lovsången. Men sen när vi kommer hem till vår familj, då är det helt det bortblåst. Och det finns inte ens på agendan vi kan tänka på att kanske det är idag som jag ska säga till mitt barn. Och detsamma veva det där med från barnen till föräldrarna. Jag hoppas att vi alla barn på ett eller annat sätt, kan också leva i det här att det bara inte behöver vara en engångskommunikation. Men att vi barn också påminner våra föräldrar om hur fantastiskt älskade de är. För jag tänkte när jag hade varit kristen en par år, så tänkte jag att gör inte någonting åt det här. Så kommer jag dra vidare det liv som jag har levt till mina barn. Jag minns att vår team och patte profeterade över mig. Han sa någon förkastelse som jag hade fått från min pappa hit och dit. Jag var på teamträningsskolan då. Och jag tänkte att det är jättejobbigt. Och jag såg framför mig Mount Everest. Så jobbigt var framför, så stort berg tyckte det var framför mig. Att jag går till mina föräldrar och frågar, men älskar ni mig? Och då ungefär en sträcka till månen att jag skulle säga att jag älskar dem. För jag tyckte att mitt allt kändes sig som världens tyngsta, jobbigaste och tuffaste utmaning som finns här på jorden. Men det borde vara det lättaste. Mina föräldrar som har gjort allting för mig. Som har ställt upp för mig när jag har gjort det ena dumheten efter det andra. När jag inte var frälst och när jag ställde till med allt möjligt som inte man ska göra. Fanns de där. Så för mig borde det vara det naturligaste som finns. Men av någon orsak, kära vänner, så lever vi i ett samhälle där man inte får tala om kärlek till varandra. Ja, men vi visar i gärningar så ger man en lakridsstång vartannat år. Får ni bra göra åt mig om ni vill. Men jag tror ibland kan det vara bra att bara uttala ordet. Jesus säger något så här hårt radikalt här att varje onyttigt ord som du uttalar så ska du stå till svars för på domens dag. Av dina ord så ska du frias, av dina ord så ska du dömas. Och jag tycker att om vi vill leva i en relationsbaserad församling, låt nu då våra relationer fungera så som det är tänkt. Jag tror i alla fall, jag vet inte om jag är på något sätt någon alien här. Är jag det? Kan hända. Vi fortsätter ändå. Jag tror i alla fall att grundtanken borde ju vara att säga att jag älskar dig. Borde vara det mest naturliga som finns. Men jag blev tillsammans med Julia. Så var det inte något överdrivet enkelt ens då att säga det. För det var grekiska för mig. Det var så ovanligt för mig att uttala de orden. Fast man vill det. Och fast jag idag vill det ännu mera. Och fast det är lättare idag. Så varenda gång jag ska se det idag känns det. Jag måste hoppa över ett berg. Och säga Jesus, hjälp mig. Så att jag inte behöver låta mina barn gå igenom det. Hjälp mig Jesus. Att inte jag behöver se mina barn växa upp. Utan att de får veta att jag älskar dem. Men för att jag har fått komma dit jag är idag. Har fått gå igenom en ganska tuff och lång resa. Som jag lite vill berätta åt er om. För när jag blev som sagt kristen så visste jag om att inga av mina familjerelationer fungerar. Det är förstås ett bra utgångsläge. Stora systern försöker hugga till med kniv innan man blev frälst. Och farsan och morsan hade aldrig fungerat. Och lilla systern, det var någorlunda bra där. Men direkt jag blev kristen så började den heliga ande bearbeta med min insida. Bara peka på saker. Andas där och där och där och fundera. Jesus hjälp mig, ja, sa han, men det är därför jag finns. Och jag minns när jag var kristen bara ett par år. Av någon konstig anledning hamnade och bo, eller fick nåden att bo med min stora syster i Stockholm. Och jag levde den nyförälskade Jesus-tiden där jag glömt bort att vi stred. Och jag flyttade dit tillsammans med henne. Och vi stred varenda dag, utan att överdriva alltså. Det var bråk och det var strid om precis allting. Jag hade hållit på där i 2 månader, så sa jag förstås ibland bra kom på det för 2 månader har gått. Men efter 2 månader så bara till Jesus. Jesus, nu orkar inte jag mer. Nu får du hjälpa mig. Och då svarar Jesus så här, direkt faktiskt. Ibland svarar han så bum bunk. Man blir lika förvånad varenda gång. Ungefär som man tvivlar på att han har funnits. Han bullrar ner där och sa han, ja Anders, jag vill hjälpa dig. Men det kommer att krävas tårar. Tårar i familjesituationer, i mitt fall i alla fall, alltid var en väldigt besvärlig situation att hamna i. Nå, jag struntade i det. Och sa, okej, Gud, du gör på ditt sätt. Och så blev det nästa morgon, jag ska få till arbetet. Och när jag ska få till jobbet så började vi bråka strax innan. Men direkt när vi stred lite, så av någon märkt anledning, och jag fattade inte vad som hände, så började tårarna rinna ner från mina kinder. Hon ropade åt mig, Anders, varför gråter du? Jag sa, jag vet inte varför jag gråter, men jag vill inte att vi ska bråka någon mer. Och så började hon också gråta. Och utan att på något sätt överdriva och försköna, ibland som predikant tycker man om att göra det. Men så bråkade inte vi någon mer efter det, på hela sommaren. Ibland, kära vänner, krävs det tårar. Om man sår med tårar kan man ibland försörda med jubel. Ibland kan de här tårarna behövas för att komma dit Gud vill att vi ska komma. Jag också minns när jag var nyfrälst och jag läste Efeserbrevet. Man hade ju sysslat med det ena och det andra, dumheten och en sak som man håller på med då innan man blev frälst, att man stal saker. Men jag läste Efeserbrevet, står det att tjuven ska sluta stjäla. Tänk, fick ju värsta syndan nu där i sovrummet. Och det var där mitt i natten och jag tänkte att det här måste jag göra någonting åt. Så steg jag upp, får knacka på och väckte farsan och så bekände jag lite synder åt honom. Han fattade inte riktigt vad jag höll på med där. Men på något sätt blev det ett steg i starten med där min relation med min far också fick upprättas. Min far som älskar väldigt och beundrar och respekterar jättemycket. Så det tog en par år också när vi fick hela den här relationen som kanske var lite trasig från barndomen. Han var en krigsbarn och min farfar då, som var i kriget, så kom hem sårad och var skadad och blev egentligen stängd resten av livet där hemma. Så min pappa och hans syskon fick inte höra heller många goda ord hemifrån. Och det tror jag tog hårt på min far, eller det vet jag tog hårt på min far, för vi har talat om det här, så det är ingen hemlighet för någon på det sättet. Men i relationen, jag minns det, det fanns ingenting som jag tyckte var så jobbigt som att jag skulle ta hela den här relationen med min far. Jag tänkte, allting kan jag göra. Jag kan vara som missionär till Irak, till Mosambik och till Vatikanstaten. Men jag vill inte tala med min far om de här sakerna. Jag upplevde det så oerhört jobbigt. Men jag var i bön en sommar, jul, jag var iväg på team, minns jag. Så bara mitt allt kände, nu börjar den heliga ande mana mig. Som sagt, alltid bra med Gud. Han som fixade, vi är bara med på noterna om vi ger han tillåtelse. Så den heliga ande bara mana mig och säga att nu Anders, bör tiden vara inne att du börjar göra någonting åt den här saken med din älskade far. Men hur ska jag våga göra det, så minns jag att jag sa. Och utan att jag förstod vad jag gjorde, så mitt allt tog upp telefonen och bläddrat hans nummer, så ringer jag honom. Jag blev chockad, Anders, håller du på med? Du ringer din far. Som inte allt svarade han, och då var man ju stor chock. Men då fick vi riktigt det uttömmande samtalet. Där fick gråta en par timmar och han fick förklara sin sida. Och vi fick på något sätt en ny start i vår gemenskap och relation. En sår relation. Och därför min del än en gång behövdes tårar för att upprätta den relationen. Men jag gick den vägen, kära vän. För jag vill inte att min far, att mina barn ska ha en far som aldrig säger några positiva ord, kärleksfulla ord till dem. Utan jag vill i alla fall göra som jag kan göra för att vara den bästa människan för de framtida barnen som vi får. Och jag tycker, om jag läser min bibel så får man en viss känsla av att det är så som Jesus också gjorde. Jag tycker den bästa, nästan bästa farsmodellen som man får i bibeln, det är Jesus själv, hur han hanterar sina lärjungar. Hur han på något sätt är med dem, han hejar på dem och han säger goda saker. Ibland när elden ska ner över Jerusalem så backar de lite, hörru, inte så där hårt. Men jag tycker om den här farsbilden ändå. När Petrus har gjort bort sig. De sitter ner vid kön. Alla lärjungar vet att det var Petrus som förnekade. Han svor och förbannade att han inte känner Jesus. Och nu sitter de här vid kön. Och har ätit fisk. Och man ser bilden framför sig. De här glödande kolnen och fiskdoften som får in i näsborrarna. Då tar Jesus fram Petrus. Och så frågar han. Petrus, vad då? Jo, han frågar, älskar du mig? Älskar du mig? För Jesus var det viktigaste för honom att höra. Det var inte att få en förklaring av alla saker som hade gått snett, alla misstag som hade blivit gjorda, utan det Jesus ville veta, älskar du mig? Älskar du mig? Det är på något sätt det mest centrala, det mest väsentliga och viktiga för Jesus att få veta att fanns ännu kärleken i Petrus hjärta kvar. För det var det som han mest av allt ville ha. Och ni vet ju det föräldrar och ni vet det barn. Att det bästa vi vill ha, det är kärlek. Och låt oss kära församling, våra människor, där vi inte är rädda att säga, jag älskar dig. Vi körde ett ungdomsmöte i vintras där jag bad alla ungdomar att skicka till sina föräldrar jag älskar dig per sms. Man kan ju smygpåverka dem lite ibland. Men jag har en dröm, kära vänner. Jag har en dröm om en församling där vi riktigt går emot den här på något sätt sekulariserade humanistiska samhället där man är så stel många gånger, inte alltid, men ibland finns det tendenser att vi är ganska stela och vi är så präktiga. Och jag saknar lite äktheten. Jag saknar den här lilla meningen. Jag älskar dig. Jag skulle på något sätt själv vilja höra den mycket oftare än vad jag får göra. Förutom min fru då, som säger det hela tiden. Och det lever man ju länge på. Men att bara få höra till exempel mina egna föräldrar. Jag älskar dig. Det är ju min dag. Man blir så glad så man hoppar omkring och dansar ballett fast man annars aldrig gör det. Det står så här, om vi tar lite bibel här ännu mot avslutningen. Då står det att till alla barn. Ni barn, lyd era föräldrar i Herren. Det är rätt och det är riktigt. Hedra din far och din mor. Och föräldrarna, det är Efesierbrevet 6, några verser där. Och ni fäder, reta inte upp era barn utan fostra och förmana dem i Herren. Inte för att tro att vi är någon av våra hobbyn här i församlar att vi ska reda upp våra barn, men ibland kan det lätt bli så. Jag skulle vilja ge dig tre små råd, enkla råd, om du vill ta emot några råd idag. För det första, var intresserade av dina barn, av dina föräldrar. Ring kanske dina föräldrar eller dina barn någon gång utan att ha några ärende, utan bara vill höra hur är det med dig. Lite intresse är aldrig fel. De får på något sätt känna att ja, men, tänk att jag är så viktig att någon använder någon minut av sin viktiga tid att bara höra hur det är med mig. Så var intresserad av dem och uppskatta dina barn och dina föräldrar. Jag ska ärligt, jag hoppas inte någon form av högmod på det här, men en av de bästa saker som jag har gjort idag, det är att under året spara ihop pengar så jag har fått bjuda min mamma på en södernresa. För jag tänker att så mycket, dels pengar som jag stulit av dem och så mycket elände jag gjort till mina föräldrar under alla år, så kan ju ge någonting tillbaka i alla fall. Så uppskatta dina barn, överraska dem. Gör någonting helt sådär galet bra. Bjud dem på mat. Visa hur viktiga de, dina föräldrar, dina barn, dina syskon för den delen är. Och till sist, älska dem i ord. Försök säga till dina barn eller dina föräldrar om det finns någon dera. Jag älskar dig en gång i veckan. Jag vet att det känns svårt och det kan hända att det finns en process som du måste gå igenom innan du är där. Men jag lovar dig, vill du vara där så kommer Gud att föra dig dit. För han vill att varenda människa ska vara där. Jag minns när jag blev frälst och då kände att ja, men herre, jag är ju bara ett vrak. Nu får du göra en total renovering. Ring VRK direkt alltså. Och sa Gud, nu får du ta hand om mig. Och han bara bearbeta bit efter bit. Och håller ännu på det. Typ ett projekt som går in i pärleporten. Där tar det slut, men där först också. Till sist bara nämna några minuter om sådana situationer som kan ha uppstått mellan dig och dina föräldrar eller dina barn. Och det är om det kommer besvikelse eller bitterhet som har lett till att det finns oförlåtelse eller oförsoning i ditt liv mot dina barn eller mot dina föräldrar. Jag tror då att det är den första steget att ta. Att be Gud om kraft och hjälp att förlåta dina föräldrar eller dina barn om det har uppstått någonting i ditt liv som måste bearbetas i dig. Jag minns en liten syster i Herren, en kvinna som jag träffade för en ganska många år sedan, som var involverad i det mesta dåliga som man inte ska vara involverad i. Hon var satanist och håller på med droger fast hon bara var 14 år och så vidare. Och jag minns att jag började smygpredika lite Jesus åt henne och gick inte alls hem. Det är inte alls något roligt när man träffar sådana människor som inte vill höra evangeliet. Hon var en av dem. Och så predikade lite mer och gick ännu mindre hem och så vidare. Jag höll på en stund och till sist så frågade Gud, men alls en dag, varför vill inte den här kvinnan höra ditt ord? Varför vill inte hon bli frälst? Kan man göra ibland. Och svara Gud, personen måste förlåta sin pappa. Jaha, sa jag. Och så frågade jag kvinnan, hur ska vara om du förlät din pappa? Och så de här stora hatiska ögonen blomma upp. Och svaren, jag kommer aldrig förlåta min pappa. För då hade han tydligen lämnat henne när hon var ett litet barn. Han var alkoholist. Hon fick på något sätt växa upp utan båda sina föräldrar. Men då sa jag till henne att det är inte din grej att förlåta. Utan Gud kommer att ge dig kraften att förlåta din pappa. Och då sa jag, ta med din vän nu. Och så går ni och ber. Och så ber ni tills du kan förlåta din pappa. Och iväg for dem. Och nästa dag så möttes jag av en ung dam med ett leende så stort som jag tror aldrig sett förr. Och hon sa att vi var på bad och vi bad till 2 på natten. Precis mitt i allt så fick jag kraft och på något sätt en förmåga att förlåta min pappa. Och då på något sätt kände jag att jag blev fri på en gång. Hon blev frälst och är glad och nöjd än idag. 2-barns mor tror jag till och med. Det kan vara en väg för dig. Så samtidigt och på samma sätt som det är en väg för mig. Att komma hit dit jag tror Gud vill att vi ska vara. Jag tror Gud vill att vi ska vara intresserade av våra föräldrar och våra barn. Jag tror Gud vill att vi ska uppskatta våra föräldrar och våra barn. Jag tror Gud vill att vi ska älska våra föräldrar och våra barn också i ord. Men också, det är upp till oss om vi vill det. Och är vi villiga att gå den vägen? Är vi villiga att göra det som känns obekvämt och jobbigt? Då kommer Gud att göra resten. Det är fullständigt övertygad om. För jag har sett det själv i mitt liv. Och jag rekommenderar det starkt. Låt oss be.